Välkommen till Radio Gävle. Vi ska nu över till Seniorradion.
Ouvertyren till den tjuvaktiga skatan. Åh, det låter härligt. Välkomna ska ni vara, kära radiolyssnare. Ny vecka och nytt program med Seniorradio. Jag känner mig lite ringrostig. Det var ett tag sedan jag var med här i sändningarna. Jag hoppas att ni har fördragsamhet med att det kan låta lite rostigt sådär. Jag heter alltså Sven Johansson och jag kan luta mig tungt mot en erfaren veteran i kontrollrummet, nämligen Timo Heino. Tillsammans så ska vi göra ett program 2 timmar framåt och vi tänker låta er möta vår kära senior, doktor Lars Pettersson. Han har ju visserligen då och då försökt ta time out från verksamheten, men han kommer tillbaka då och då med, han hade bland annat tankar om hudbehandling. Järnvägsmuseet stängde igen för ett antal år sedan. Stängningen då, behov av renovering etc. blev betydligt längre än vad många trodde. Men nu, om telefonförbindelserna fungerar, då ska Robert Sjö kunna berätta om när de slår upp portarna. Det ganska snart ska det tydligen bli. En fråga som väldigt många hockeyintresserade Gävlebor går och funderar på. Hur ska det gå för Brynäs? Inte minst gårdagskvällens debakel uppe i Umeå. Reser väl en del frågetecken, va? Vi har med oss hockeyoraklet Ulf Krigan Kriström som kanske har svaret. Sen har vi ett inslag med kulturprägel. Fler kulturarenor stänger ner. Konsthallen på Silvanum, Galleri K, Bio 7:an i Gasklockorna. Och nu senast fick jag reda på att den vackra teaterbyggnaden i Esplanaden stänger i 2 år för nödvändiga renoveringar. Stänger, det vill säga de kommer ha verksamhet, men inte där, om jag förstår det hela rätt. Mats Åhnvall har träffat teaterns Jonas Elvestig. Sven Eriks bluesinslag. Nu begär han sig till Kingston i Kanada. Och sista halvtimmen, som vanligt, en debattglad panel som idag består av Vukovira Boman, Björn Widegren och Carl Axel Blad. Alldeles strax ska Ingrid Karlsson berätta om veckans namnsdagar. Men allra först ett musikinslag, Nina Simone med Here Comes the Sun.
Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Little darling, it's been a long little darling, it feels like years since you've been here. Here comes the sun, little darling. Here comes the sun, I say, it's all right. It's all right. Little darling, the smiles are returning to the faces now. Little darling, it seems like years since you've been here. Little darling, it's been a
Here Comes the Sun med Nina Simone. Det var väl en trevlig start på dagen, kan vi tycka. Och ytterligare trevligt blir det, för nu har vi väl Ingrid Karlsson med oss på telefon. Är det så, Ingrid?
Ja, då, tänk att det har ni.
Ja, hur är livet i Stigslund?
Ja, att det varit lite kallt igen blev jag inte så glad åt faktiskt. Jag hade trott att det skulle bli lite mera, som sagt var, här kommer solen, men...
Ja. Man kan inte få allt, hörru.
Nej, man kan ju inte det.
Nej, och det var, ja, det var lite bistert sådär.
Ja, men du vill väl veta vilka vi ska gratulera?
Till exempel, ja.
Ja, idag är det faktiskt Dorotea och Doris. Och i Västerbottens inland så ligger orten Dorotea. Men det är flickor som fått Dorotea som tilltalsnamn de senaste åren bor faktiskt i södra Sverige. Namnet var ganska populärt i slutet av 1800-talet, men har aldrig fått någon ny vår. Dorotea firas den 6 februari i många länder till minne av ett helgon från mindre Asien. Under medeltiden så firades dock istället Amadeus, som var biskop i holländska Maastricht. Dorotea kommer från grekiskan och det är en sammansättning av två ord som betyder gåva och Gud. Kortare varianter av Dorotea är ju Thea och Dora. Och Doris, ja, började användas i Sverige under första hälften av 1800-talet. Det kommer ursprungligen ifrån grekiskan och kan eventuellt betyda dorisk kvinna. Andra teorier är att namnet betyder från havet eller gåva. Under 90-talet så fick bara 11 flickor Doris som tilltalsnamn. Och Doris var ju ett modernamn bland 30- och 40-talets flickor. Från och med 2001 så delar Doris namnsdag med Dorotea. Den 7:e, då ska vi gratulera Dick och Rickard. 8 februari, Berta och Bert. Och då är det ägghalvans dag. 9:e, Fanny och Francisca. 10:e på lördagen, då är det Iris. 11 februari, Yngve och Inge. Och 12 februari, Evelina och Evy. Men det är alltså Dorotea och Doris vi gratulerar den 6 februari. Och sen har vi en dag idag också som heter semikolons dag. När använder du ett semikolon sist?
Jag försöker få in det vid något tillfälle, men det blir oftast malplacerat sådär, men ja.
Jag kan inte komma ihåg när jag använde det sist.
Nej.
Men ändå har du fått en hel dag.
Ja, men där någonstans borde du kunna få in ett semikolon i det du just sa till mig, ja.
Jaha.
Ja, jag tror så.
Ja.
Du, och sen idag är det ju samernas nationaldag, va? Visst är det så?
Det har jag glömt att kolla, tror du.
Jo, men det så är det, ser du. Men så är det.
Ja. Men då vet vi att Doris och Dorotea kan vi i alla fall...
Alla Doris som vi känner,
ja.
Grattis ska ni ha, kära vänner.
Ja.
Vad trevligt, Ingrid.
Ja.
Ha en fortsatt bra dag,
ja,
och ta på dig ordentligt när du går ut.
Ja. Hej.
Hej då. Vi säger alltså tack till Ingrid, och nu ska vi strax ge plats åt våra sponsorer. Och därefter Cornelis Vreeswijk som en introduktion till... att seniordoktorn kommer hit igen. Vi börjar med våra sponsorer, tror jag.
Reklam.
Välkommen till Gävle teater i vår. Skådespelarna Amanda Jansson och Martin Pareto tar plats på scen i Jag får ner till bror. Imponeras av hisnande akrobatik i Cirkus Cirkörs nya föreställning och njut av en hel afton med Verdis opera Maskeradbalen. Missa inte Gunilla Nyros och Marie Göransson i Dödsdansen. Läs mer på gavleteater.se eller ring 026 10 21 00.
Hej, jag heter Katarina Ekspång och är chefredaktör på Gävle Dagblad. Gävle Dagblad håller dig upplyst om det som sker. Vi beskriver hur din vardag påverkas och låter dig berätta hur du känner. Vi har gjort det sedan 1895 och vi gör det nu, varje dag, dygnet runt. Läs mer på gd.se om hur du kan prenumerera till ett riktigt bra pris. För nu är lokala nyheter viktigare än någonsin.
En låt man alltid spelat. Receptet man alltid lagat. Eller trumsättet man spelat på ett helt liv. Genom livet lämnar vi efter oss små avtryck som andra förknippar oss med. Ofta blir det minnen som lever vidare när vi själva inte gör det. Och det brukar vara värdefullt för dem vi lämnar efter oss. Länge leve din stund på jorden. Lämna dina avtryck till eftervärlden på fornus.se/vitaarkivet.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Halleluja, jag är frisk igen, vilken lättnad. Den masken som mitt hjärta tärde dog av övermättnad. Dock var det långt ifrån att den mig brakt på kyrkogården. Gud hjälper den som får den, Gud hjälper den som får den. Jag värt av min lilla skatt svårlig sviken. Dock fick jag en fjäder i min hatt så lever erotiken. Den tösen dock så när mig brakt att bli som Jack the Ripper. Tack Jesus att jag slipper, tack Jesus att jag slipper. Ingen var så söt och rar som Anna-Lena. Ack gossar, hon var underbar från hakan och till knäna. Hon hade tyvärr ett ideal mot vilket jag fick strida. Och Gud vad jag fick lida, och Gud vad jag fick lida. Men nu är allt bra igen, halleluja. I 90 dagar var jag sjuk så jag ville spya. Basilen i mitt blod som lopp varmor, den bastarden. Gud hjälper den som har den, Gud hjälper den som har den. Halleluja, jag är frisk igen, vilken lättnad. Den masken som mitt hjärta där dog av övermättnad. Dock var det långt ifrån att den mig brakt på kyrkogården. Gud hjälper den som får den, Gud hjälper den som får den.
Det, Lars Pettersson, var väl en ingress till dig också. Välkommen hit, ska vi säga, igen.
En tankeväckande ingress.
Ja, just det. Vi ska prata om ett extra inslag med anledning av att du vill fördjupa dig lite grann i det här med hudbehandling. Ni hade lite kvar, du och Karin, och därför bad vi dig komma tillbaka hit.
Jag tackar för det.
Men allra först var det, du sa du hade någon liten egen ingress här, va?
Jag har varit hudläkare i 37 år och i de första åren hade vi inga potenta läkemedel, utan vi jobbade bara med lösningar, lotions, kremer, salver, täckande salver. Det var oerhört väsentligt att vi använde rätt medel vid rätt tillfälle, så man lärde sig verkligen att känna av huden. Det var ingenting starkt att ta till. Zinksalva var det effektivaste vi hade ungefär. Då lär man sig hantera huden. Och när man är hudläkare så läser man hudläkartidskrifter. Och nästan alla tidskrifter var det några artiklar om transepidermal vätskeförlust, som jag ska uppehålla mig några ord med. Genom huden vandrar varje dag ungefär en halv liter vätska rakt ut genom huden. Det är den förlusten som gör att vi blir torra i huden. Och den här vätskeförlusten kan styras av många olika faktorer. Bland annat av hudens tjocklek, i handflator och fotsulor. Det går långsamt. I pannan går det rätt så snabbt. Om man i testsituationen drog man oftast tejp från huden 6-8 gånger. Och sen mätte man hur snabbt vätskeförlusten var på den skadade huden. Så att skadar hud mycket snabbare vätskeförluster. Och det man också måste komma ihåg när vi pratar om salver, det är hur långt tid tar det från tillväxten ner i basallagret i huden upp till det döda hornlagret. Man ska komma ihåg att allting vi ser av en människa är dött, utom läpparna och munslemhinnan. För där har vi levande celler som vi ser. Alla andra celler vi ser är ju döda.
Är det så?
Ja, så är det. Vi ser bara död vävnad framför oss.
Jaha.
Men vi har ju muskler och mimik som gör att det blir levande. Och då ska man veta att det tar ungefär 6 veckor för en levande cell att bli en död cell.
Jaha.
Okay. Om man då ser reklam att det blir fin på en vecka, då har man påverkat de döda cellerna som normalt sett tar 2-3 veckor innan de släpper. Det är totalt ogörligt. För man ska kunna påverka någonting så kan man bara påverka de levande cellerna. Och det tar ju 6 veckor innan de kommer upp till ytan. Det är bra att komma ihåg när man läser reklam. Det tar tid.
Ja.
Det alla kosmetika gör, det är att man polerar ytan.
Ungefär, de döda cellerna.
Ja, de döda cellerna. Ja. Ungefär, man slipar en gatsten så att den blir riktigt plan. Det kan bli en gravsten. Eller man ruggar upp den så att den kan bli fotplatta utgången. Men det är fortfarande sten. Det är samma sak med den döda ytterhuden. Då kommer vi till salver och krämer. Nu vet ni att det tar tid innan man kan påverka någonting. Och huden är ett skyddsorgan mot mycket. Mot strålning, mot värme, mot beröring, mot slitage. Den ska hålla för väldigt många olika påfrestningar. Och den är konstruerad för att hålla för mycket. Och huden är rätt rolig för den kan släppa igenom både fett och vatten. Man har 2 olika filter. Så man kan få in saker och ting i huden genom att använda fettlösligt eller vattenlösligt. Och det använder man ju för att försöka komma åt de levande lagren. Och sen är det så att allting försvinner, som kommer in i överhuden. Har man blodkärlen i underhuden och det sugs det upp. När man använde kortisonsalver var det väldigt viktigt att få dem att ligga kvar i huden för att kunna ha effekt. Men samtidigt fick man ju bieffekter. Då löste man så att man gjorde salverna så starka som möjligt för att få effekt. Men att när de kom ner i blodet så bröts de ner liksom på en gång. Så man har varit väldigt förnulig för att komma förbi hudens normala skyddsmekanismer. Och då finns egentligen bara 3 sätt att påverka den transepidermala vattenförlusten. Vi kan lägga ett lock på. Då använder vi feta salver. Och feta salver går in genom svettkörtlar och mellanrummet mellan cellerna. Eller vi kan tillföra vatten till huden. Och det kan vi göra på 2 sätt. Enklaste sättet är att lägga sig i badkar. I Sverige har vi det här vanliga rådet, undvik vatten om du är torr. I England säger man, ligg i badkar 2-3 gånger om dagen om du är riktigt torr i huden. Så att det där med den svenska sanningen, det gäller med tvål och duschkräm. Den engelska sanningen gäller utan rengöringsmedel. Man får inte använda någonting som är fettlösande på huden, för då har man ingen effekt av vattnet.
Nej. Men du, bara lite inlägg där. Vi har ju inga badkar längre.
Nej, man kan duscha lite grann.
Det har, ja, okej.
Okay. Mm. Det här med att tillföra vatten till huden. Om man då är klok och lat person som de flesta människor är, ska man bada eller duscha och sen smörja sig? När man fortfarande innan man har torkat sig. När vi hade riktigt torra patienter, då gav vi dem feta salver att smörja när de låg i badkaret. Så gick man upp i badkaret, torkade av vatten och salva ett. Det har ungefär samma effekt som att smörja sig 50 gånger på torr hud. Man är lat och man får väldigt mycket effekt. Mycket enkelt. Det där med att använda rätt saker. Om man är torr så köper man gärna en badolja. Det är rätt roligt att veta att nästan alla badoljor har emulgeringsmedel i sig som löser sig i vatten. Och nästan alla emulgeringsmedel är lite hudrätande. Så att om man ska ha någonting fett i badkaret så ska man ha en icke-emulgerad olja. Jordnötsolja eller olivolja eller matolja som man häller i så lägger sig som en hinna ovanpå. Och sen när man kliver upp i badkaret blir man inoljad automatiskt.
Ja, men, ja.
Mycket effektivare än när man har badoljan i vattnet. Oändligt mycket billigare. Det är lite tips. Jordnötsoljan har varit speciellt populär. För då fick man lite brun färg också. Så friskare ut. Så att, sen har man jobbat med krämer och salver. Då har det lagts ner enorm forskning för att ta reda på vad är effektivast. Och den första moderna salvan som kom från Pharmacia i mitten av 70-talet. Den hette Kalmuril. Den togs fram och han blev professor så småningom i Göteborg. Problemet med Kalmuril var att man hade så mycket salt i den, man hade så mycket urinämne i den och så mycket mjölksyra, så att man måste vara riktigt, riktigt frisk i huden, för annars sved den våldsamt. Sen har man försökt späda ner Kalmuril i många olika steg, från 10% av allting ner till 1-2%. Då är det inte lika effektivt, men ändå fortfarande viss verkan. Då har man alltså i de flesta krämer ämnen som binder vatten. Oftast urinämne, mjölksyra, eller karbamid är urinämne, eller salt. I olika koncentrationer. Sen kom det en period när man ville lura kroppen genom att blanda fett och vatten. Då hade man olje, typ propylenglykol, i salverna, och det var väldigt populärt en period, till man upptäckte att den där var lite smågiftiga på barn, så det skulle vi nog inte rekommendera så mycket som vi hade gjort. Så liksom tonade det ut. Så att om man får en modern kräm, hur vet man att det är en kräm? Jo, den är vit. Salvan är genomskinlig. Det är lätt att skilja på dem. Om man inte blandar in zink i en salva. Zinksalvan är ju vit på grund av zinken. Och kräm har alltid vattenbindande egenskaper. Sen kom det en period, det var så här, salven har sin verkan, krämen har sin verkan. Låt oss slå ihop en kräm och en salva. Då hette den Ungvänt och Märker, den kom i början på 80-talet och blev en enorm stor säljare. Man skrev ut många, många kilo om dagen av den. Och stor förpackning av 400 gram, stora burkar. Det gick åt. För nu kunde man använda som badolja i badkaret, så kunde man späda ut det med vatten och ha det som kräm och smörja in sig. Så här, det var väldigt behändigt, för man kunde använda både som salva och kräm. Den kom ju vanligt så småningom på grund av ett konserveringsmedel som heter sorbinsyra, så den försvann. Så att forskningen hela tiden gått vidare och letat nya produkter. Och så tittar man på kosmetikan, och det är bara gammal skåpmat. Sånt som man har provat på 70, 80, 90 eller 2000-talet.
Det som används idag alltså?
Ja, ja, det är ingenting nytt. Men man döper om substanserna i det. Det låter vackert. Det låter vackert. Men mitt budskap är att det man ska använda, det ska kännas bra. Som hudläkare, som man väljer rätt smörja. För det är smörja vi handlar om. Och som doktor ska man vara klok nog att undvika att rekommendera allt för mycket. För man vet inte vilken hudtemperatur patienten har. Man vet inte vilken luftfuktighet patienten vistas i. Man vet inte vilket drag det är. Man vet inte vilket klädesplagg de har närmast kroppen. Allting där är avgörande vad man ska välja för kräm. Den enda person som kan man avgöra vad som känns skönt är en själv. Då ska det inte bli lurad av att du får smörja lite kräm på över handen. Den handen är inte representativ för huden på benen. Det är helt olika verkligheter. Torr hud på benen eller torr hud på en hand. Så välj rätt preparat som känns skönt.
På rätt ställe.
Ja, och ta några preparat som är etablerade och som har funnits längre tid. Vi kommer upptäcka att en 100-grams tub av ett nytt preparat kostar lite över 100 spänn. En etablerad salva typ Helosan, den är nere på 33, 34, 35 kronor. Den har i alla fall hållit i 50 år. Den är etablerad och trygg och säker att använda. Så att välj själva, lita inte på reklamen och luras inte vad att det känns skönt på handryggen. Och tänk på att det tar 6 veckor för att påverka hudens ytterlager.
Det låter som en bra sammanfattning av budskapet.
Ja, tack för det.
Ja, ser du någonting på mig förresten? Ser du någon skillnad?
Ja, jag tror att jag har gjort en sån här cyklara behandling.
Va? Vad är det? Nej.
Man blir lite yngre i huden.
Jag fick av mitt ett barnbarn, julklapp, fick jag någon väldigt häftig. Jag tror den är svindyr och strängt tillhållen att smörja in mig då i ansiktet morgon och kväll helst. Och det där försöker jag hålla på med nu då. Och så, men jag har inte själv, jag ser inte själv någon förändring.
Du har några slutna pormaskar här.
Ja.
Det är rätt lätt att få pormaskar om man väljer fel salva.
Aj då. Då ska jag ta koll på det.
En rolig ungdomsupplevelse. Jag var på en kongress i Cannes av alla ställen. Så reste sig en amerikansk professor och började tala om ungdomsfinnar orsakade av kosmetika. Då lyssnade vi alla. Han hade smörjt kosmetika i ansiktet och fått finnar på nästan alla sina patienter. Då tänkte jag att det här blir mycket skadestånd att betala. Den här professorn tog det hela lugnt. När det kom rättegång så visade han kaninöron som aldrig någonsin har finnar. Men när man smörjde olika kosmetikapreparat på dem så fick de finnar. Så den samlade amerikanska kosmetikaindustrin betalade 30 miljoner dollar om året till hans forskningslabb för att få tyst på det.
Okej.
Okay. Det var rätt fascinerande. Medel mot finnar gav mera finnar och så vidare.
Och jag har någonting som gav pormaskar också. Jag ska se upp med det.
Ja, bra. Ja.
Tack så hemskt mycket för ditt besök här. Jag hoppas vi ser dig hos oss snart igen.
Om jag får någon god idé.
Jajamän. Vi har ju till exempel vinterkräksjukan, din favorit.
Härligt.
Den härliga sjukdomen. Tack ska du ha. Och vi ska vandra vidare i vårt program. Vi har lite musik nu, va? Elvis Presley med Mystery Train.
Train I ride, 16 coaches long. Train I ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. No, not again. Train, train, coming down, down the line. Train, train, coming down, down the line. Well, it's bringing my baby, cause she's mine, oh, oh, mine, she's mine, oh, oh, mine. Train, train, coming round, round the bend. Train, train, coming round, round the bend. Well, it took my baby, but it never will again. Never will again.
Vi tonar ut Elvis Presley med Mystery Train. Återigen en sån där liten rebus. Vad ska det här handla om? Jo, det ska handla om tåg, nämligen. Då har vi på tråden med oss Robert Sjö på Järnvägsmuseet. Stämmer det?
Jajamän. Trevligt att vara med. Kul att höra Elvis.
Ja, visst är det. Mystery Train heter låten. När Sven-Erik, då, som sitter med mig i studion här, kom in och sa nu har de bestämt när de ska nyöppna Järnvägsmuseet. Och det är därför vi ringer upp dig.
Ja, jag pratade med honom att det kanske hade bestämt.
Jaha, är det så? Är det så?
Vi får göra en ny intervju i mars. Vi har bestämt att den 14 mars då fastställer vi öppningsdatum.
Är det så? Det tar lite
så
tid.
Kommer det bli.
Men det ligger lite grann, ni börjar bli klara, eller?
Ja, vi räknar ju fortfarande med det vi tror på i dagsläget. Men vi törs liksom inte gå ut med det, då är det bara dumt. Vi måste bli färdiga. Har vi väntat så länge så måste det vara en bra produkt.
Men ni bestämde
det igår. Vi måste vänta med exakt datum, men i sommar blir det. Mm.
Men ni bestämde det igår?
Nej, vi gjorde inte det, utan vi kommer att bestämma det i mitten på mars.
Jaha.
Det blir det. Vi tror fortfarande på samma datum som igår, men vi törs inte gå ut med det.
Ni har haft stängt ett tag. Hur länge då? Hur länge
sedan? Ja, det är sedan september 2017.
Då är det alltså...
Det är sju år.
Sju år.
Sex och ett halvt.
Ja.
Och sex, det är mer än sex i alla fall.
Ja,
ja det är naturligtvis skämskudde, men det finns massor av skäl till det.
Ja. Varför blev det så här då?
Ja, det tar ju, alltså från det att man sätter igång så tar det ju 3 år för ett sånt här stort projekt. Men vi hade lite otur med, vi hade ju ett ägarbyte, vi bytte ju inte bara huvudman, vi bytte även departement. Då ska det föras över pengar mellan departementen, då ska det riksdagsbeslut. Vi hade ingen regering när det riksdagsbeslutet skulle fattas, så då får man inte justera budget. Och sen kom pandemin, så att det är fascinerande mycket som har hänt. Det kan jag ta i mina memoarer, men det är bara att gilla läget när det här händer, yttre omständigheter. Nu blir det faktiskt väldigt bra i alla fall när vi väl kommer att bli färdiga.
Och i sommar blir det, så långt kan vi
säga. I sommar
säga,
blir det, och så får vi återkomma med exakt datum.
Då och återkommer vi i mars i alla fall,
det
med en ny intervju.
Det blir en teaser där, ja, men det är bra.
Men vad har du att berätta nu?
Ja, hur det kommer att bli, tänker du?
Till exempel...
Ja, men alltså det blir ju betydligt mer gästvänligt. Vi får en entré som vänder sig mot parkering mot framsidan, som blir betydligt större, som sväljer mer människor. Det blir mindre trängsel, det blir säkrare lokaler, det blir ljusare lokaler. Det blir betydligt bättre utställningar, mer interaktivitet, mer fokus på människor och historier och berättelser och händelser än bara fordon. Men vi har ju fortfarande vårt stora fordonsmagasin, det vi under sommar kallar för tåghallen. Så den som vill se massor av tåg får ju också möjlighet att göra det. Och då har vi en rälsbuss som går emellan våra båda områden. Så att det är en väldigt maffig produkt.
Båda områden, det är uppe i Blåsåsen då?
Ja, precis. Exakt. Vi har ju kärt barn av många namn. Det heter ju både Blåsåsen och Nynäs och Norrtull fastighetsbeteckning.
Så heter det nog, ja.
Ja.
Men de här olika delarna, vad säger du? Alltså, museet är en del och tåghallen en annan del?
Ja, alltså vi har ju en utställning, den som många har sett i det gamla lokstallet. Och det blir ju en ny och modern utställning. Men det kommer inte vara jättemycket lok och vagnar. Det får inte plats där om man ska berätta historier. Utan då har vi möjligheten att ta rälsbussen upp och se på faktiskt det största, vad jag känner till, tågmagasinet i världen.
Jag var där för något år sedan och gick igenom det där. Väldigt imponerad. Alltså, det är massor.
Ja, vi har en fantastisk samling. Samtidigt måste man ju förstå att den stora publiken ser liksom kanske bara ett ånglok till. Medan den som vet lite mer förstår att det är ganska stora skillnader på de här olika lokomotiven och de representerar olika saker. Så att vi har ju en blandad publik och vi ska kunna tillgodose alla. Ja.
Det här att ni har det liksom på två ställen då, alla här skulle ni vilja ha haft allt på samma ställe, eller?
Ja, självklart hade det varit att föredra, men samlar man på stora ting får man också acceptera förutsättningarna. Det tar ju väldigt mycket plats. Vi har ju ändå två stora lokstallar på huvudområdet. Och det andra lokstallet har vi våra driftfordon, för vi kör ju faktiskt tåg också över hela landet. Ska man inte heller glömma bort.
Nej, okej.
Okay. Ja, det är ju en kul verksamhet då.
Ja, den är väldigt bred och väldigt spännande. Och faktiskt tycker jag, om jag får säga det själv, ganska imponerande.
Har ni utvecklat det under den här tiden då som ni inte har haft
museet? Ja, under tiden vi har haft stängt har vi ju koncentrerat oss på tågtrafiken. Dels att rusta upp själva fordonsparken så att den håller måttet. Och dels köra på andra platser. Vi kör ju en produkt som heter Vildmarkståget på Inlandsbanan. Vi kör ju årligen till Jantli julmarknad. Vi kör ju folk till Gävle när vi inviger bocken. Och vi kör ju varje år har vi resor ner i Skåne. Så vi syns ju lite både här och där.
Och det är månglot.
Och vi anpassar oss efter de här nya tekniska systemen som introduceras. Det heter ju ERTMS. Det ska bli signallöst på spåren. Vi måste anpassa våra lokomotiv för att överhuvudtaget kunna köra. Och det är kostsamt och det tar tid. Och det håller vi faktiskt också på med.
Men ni kör det med ånglok fortfarande då?
Ja, ånglok har ju sina begränsningar av flera skäl. Det tar längre tid att köra en sträcka. Det är miljöhänsyn att ta och dessutom så är det trångt på spåren. Så vi kör ju mest elektriskt när vi är ute och kanske en liten del av resan kör vi med ånglok då, som en liten attraktion, men sällan långa sträckor.
Okej.
Jag sa tidigare, som vi har väntat och vi lär klara oss fram till sommaren då.
Jag har några veckor hit eller dit, så jag inte är någon katastrof när man har väntat i 6,5 år.
Nej. Men du, jag vet vid något tillfälle, du lät irriterad att liksom inte, ja, att det tog så en evig tid, va?
Nej, alltså innan vi hade kommit igång med bygget så var det ju klart att det var väldigt, väldigt frustrerande och stundtals kunde det till och med kännas lite hopplöst. Att ska det ta sån tid att fatta de här besluten, men det man inte kan göra någonting åt kan ibland skapa irritation. Men alltså de här senaste 3 åren när vi verkligen har haft riktig verksamhet så har det bara varit lustfyllt och någonting att se fram emot. Och det här ägarbytet har ju faktiskt betytt att vi har kommit in i en organisation med riktiga resurser för den här typen av ombyggnationer. Vi har ju Sveriges mest avancerade utställningsbyggare som håller på just nu i myndigheten som vi tillhör då, Statens maritima och transporthistoriska. Det är samma gäng som bygger utställningar på Vasamuseet och Sjöhistoriska och Marinmuseum. Så att det har varit värt att vänta på det nu sett i efterhand. Men det är klart att för 4-5 år sedan så kändes det lite tufft, det kan jag ju säga. Mm.
Du, då för 4-5 år sedan, var det någon gång på tal om att verksamheten skulle läggas ner?
Nej, det aldrig varit. Utan tvärtom har det varit väldigt unisont kring att det här ska vi satsa på. Så att det har vi ju vetat om. Samtidigt så är det ju besvärande att omvärlden inte riktigt kan tro på det man säger. När man påstår någonting och det inte finns några synliga bevis så är det en ganska tuff situation då. Men staten har ju verkligen tagit hand om den här verksamheten. Den får man ju vara tacksam för både SJ och Trafikverket som skötte det tidigare. Men det skedde inte på ett tydligt uppdrag från regeringen. Det gör det nu. Nu är det en kärnverksamhet inom staten. Så att den är tryggare än den någonsin har varit.
Det här besökare brukar man ju, antal besökare så där brukar man ju ofta. Vad tror ni om det här? Det innebär en ny start och fler besökare, eller?
Ja, det kommer det att göra. Och vi låg ju tidigare före stängningsdags så hade vi höjt från 30 som vi låg på upp till 60-65. Och målsättningen nu är att när det är nyöppnat så får man ju bra siffror.
Och då menar du?
Men att ligga stadigt på mellan 80 och 100 000 är ju liksom målsättningen. Och det är ju väldigt bra för Gävle som destination att ha en dragare på det viset.
Ja. 80-100 000 är alltså målet då. Och från, vad hade ni innan stängningen då?
Ja, vi låg stadigt på 60.
Okej.
Okay. Sista åren. Ja. Och det är också bra siffror.
Ja. Vad är det för grupper ni förväntar dit? Är det skolor eller är det...
Ja, det är skolor förstås, men vi har väl det finns ett begrepp i turistnäringen som kallas för aktiva familjer och då, det är inte bara mamma, pappa, barn, det kan vara vänner. Alltså det är grupper av personer. Det kan vara liksom 4 kamrater, det kan vara mamma, pappa, barn, det kan vara farföräldrar. Jag är själv både morfar och farfar numera och ser liksom hur man kan ta barnbarnen på en attraktion. Men det är tanken att man ska uppleva någonting tillsammans i en grupp. Att det ska vara mindre enskilt lärande utan mer man tillsammans får upplevelser. Det är liksom ett sånt här, någonting vi vill med verksamheten.
Många museer och liknande inrättningar bygger ju en trevlig restaurang och sådär. Kommer det att finnas de möjligheterna hos er?
Ja, Det kommer det göra. Och den blir större än den var tidigare. Och vi tänker oss också även året runt servering. Och sen i olika nivåer. Sen kan man ju även ha aktiviteter hos oss på kvällar. Så kan vi ordna specialarrangemang. Vi kommer också ha konferens- och mötesmöjligheter. Så att det kommer, vi kommer, tror jag, kunna tillgodose de flesta behov som finns där ute.
Det låter spännande, Robert.
Absolut.
Vi återkommer som sagt, och vi ska väl så fort som möjligt då boka in. Vi är ju ett antal tågentusiaster här i Seniorradio-gänget. Vi kommer att hänga på låset, det kan jag tala om.
Ja, men härligt att höra. Och jag beklagar att jag inte hade något datum just idag. Då, men då får vi anledning att höras igen.
Så gör vi. Mm. Tack ska du ha.
Tack för nu.
Mm, tack.
Och vi lyssnar på lite reklam.
Reklam.
Hej, Jonas från Länsmuseet Gävleborg här. Jag vill hälsa er välkomna till vårterminen 2024. Är du sugen att se konstnärer som Peter Johansson, Ester Lundvik, Karin Amno Lindberg och Lars Pirak med flera? Välkommen till utställningen Minerad terräng. Där visas nya verk till konstsamlingen de senaste 12 åren. Utställningen har öppet till 7 april. Under våren kommer även samtidskonst visas av Helena Bratt och Hedvig Rasmus Sjöström. Föredragsserien Historien händer här går in på en femte säsong med spännande ämnen ur Gävles historia, såsom kärlek, leksaker och stadsplanering. Visningar baserat på SVTs storsatsning Historien om Sverige går även att ta del av under terminen. En mängd andra föredrag och evenemang händer också framöver. Nyfiken på när, var och hur? Se vår hemsida. Varmt välkomna till Länsmuseet Gävleborg. Vi har fortfarande fri entré.
Hej! Känner du en pensionär eller är du en pensionär som vill ha ett fritt och roligt extrajobb inom hem, hantverk och trädgård? Då ska du vända dig till oss på Veteranpoolen, Sveriges största arbetsgivare för pensionärer. Läs mer på veteranpoolen.se/gavle.
Du lyssnar på Seniorradions veckoprogram. Har du synpunkter, idéer, diskussionsförslag? Hör av dig till oss.
Det finns ett lag i vårt hjärta som ger oss glädje.
Vuxna pojkar hette bandet, som ytterligare en sån här Brynäs-låt. För det är just Brynäs, hockeylaget Brynäs, det ska handla om nu. Och för att riktigt få reda på hur det ska gå för Brynäs då i denna dramatiska säsong har vi tagit hit vår återkommande hockeykommentator Ulf Krigan Kriström. Välkommen hit.
Tack ska du ha.
Lite snuvig för dagen. Jag förstår att du har varit ute och... Det är ju inte uterinka som det handlar om nu för tiden, va? Utan du behöver inte, du kan sitta lugnt inne i värmen och...
Ja, det jag började se på ishockey, då fick man ju frysa på ishockey och sitta och se fotboll i skjortärmarna. Nu är det tvärtom där.
Så är det. Hör du, hur ska det gå för Brynäs nu då? Igår fick de ordentligt torsk uppe i Umeå.
Ja, så var det, och de är väl inne i en ganska dålig trend just nu, men jag tänkte på det att när serien började då gick det så fort för Brynäs att de andra lagen inte hängde med, men nu har de väl liksom kommit in i det där. De har väl gått åt varsitt håll, så det går lite saktare för Brynäs nu och lite snabbare kanske för motståndarna, och de har börjat lära sig.
Vadå går snabbare? I tempo, alltså speltempo?
Ja. Eller? Ja. Det är ju det handlar om i ishockey faktiskt. Jag tänkte på det här om dagen precis, att ishockey, det är ju att fatta supersnabba beslut hela tiden. Gör man det, då går det bra. Och är man lite trögare, då hinner man inte med.
Jag går inte så där himla ofta på, men jag har sett ett par matcher nu i den här säsongen. Och vid de tillfällen hade varit så en bra start, och man tänker, åh vad härligt, det är gamla Brynäs. Och sen så liksom sjunker det ihop, va? Jag som lekman då tycker mig ändå se det, att de inte riktigt är på tårna eller skridskospetsarna eller vad man ska säga.
Jag är ju också lekman, måste man säga. Jag kan mycket om ishockeyhistoria, men jag har inget hockeyöga. Men jag håller med dig ändå. Jag har också den synen att det handlar nog lite grann om underskattning. Går det för bra i början, då tänker de att det här ska bara rulla på. Och det hör jag ju att så som Tord Lundström också tycker det, att de borde nog kunna ha bättre inställning i matchen igenom än vad de har. Mm. Det är så små marginaler. Igår hade de med ett par skott i ribban och stolpskott som hade det gått in kunde det ha gått åt helt andra hållet. Mm. Men så är det.
Jag har förstått det. Så otroligt små marginaler. Det kan skilja från en period till nästa, va?
Ja.
Och då är det den här tiondelsekunden som man inte riktigt är på.
Ja, och det är ju extremt inom ishockey. Det är väl lika i alla bollsporter, men just att det går så otroligt fort i ishockey, det är väl det som gör skillnad. Mm.
Du, Brynäs ändå fortfarande toppar den här serien.
Exakt, det får man ju inte glömma, va? Utan de är fortfarande, och de har en ganska god marginal, och de har en match mindre spelad än närmaste motståndare. Mm. Men det gäller ju att vinna de matcherna också.
Så är det. Vad väntar närmast?
Djurgården imorgon. Hemmaplan.
Oj, och då jäklar, då måste det ske någonting, va?
Ja, och det tror jag att det kommer att göra. Jag tror att de kommer att vara väldigt skärpta i den matchen. Ja.
Vad händer i fortsättningen? Nu är det alltså då det stundar ett slutspel, eller vad kallar man det?
Ja, jag tror man kallar det slutspel, och jag har inte riktigt läst på om hur det går till i detalj, men det gäller ju att det är då det gäller att verkligen vara på tårna. Ja, och det är klart att det är viktigt att vinna serien, men det viktiga är ju ändå att vinna matcherna när det verkligen gäller sen.
Ja. Är det en form av kvartsfinal, eller hur spelas det? Eller spelas det som en ny serie? Eller?
Nej, det är ju utslagning då.
Ja.
Men jag har inte kommit så långt i min säsongsplanering så att jag har koll på hur det spelas.
Nej, okej. Okay.
Men jag tror det är sex lag som... Ja, det är nog kanske som precis som i SHL, att ett åttondelsfinal mellan sjuan och åttan och sen...
Och sen en typ av kvartsfinal då. Ja. Okej. Okay. Ja, det är väl bara att hålla tummarna för det då. En liten fråga. Det har ju gått bra publikmässigt och sådär nere i den här serien. De kanske skulle fortsätta där ett par år till då, eller?
Ja, helst inte. Det är inte bara publiken som är intäkt, utan det är ju tv.
Just det. Och i år har de lite räkmacka där, va? De har pengar från fjolåret.
Ja, de har ju så kallade fallskärm där de får mer än de andra lagen i Allsvenskan, men mindre än SHL-lagen då. Mm. Betydligt mindre. Jag tror det handlar om 40 miljoner.
Och kära. Ja, okej. Okay. Ja, det ska bli spännande att se. Du följer inga sådana där odds och sådär. Vad tror folk runt omkring? Börjar de misströsta om Brynäs? Eller?
Ja, det finns alltid en klick som misströstar. Och det ser man ju framförallt om man går in på sociala medier som Twitter och sånt där, eller X, jag tror det väl numera.
Ja.
Och där finns det, där kan man väldigt tydligt följa hur det går i matcherna. Och förlorar de, då är det en gråt och tandagnissla, uttrycker det milt.
Mm. Mm.
Går det bra, då är det mindre gråt och tandagnissla.
Mm. Mm. Och från igår var det mycket gråt.
Ja, jag satt ju själv med ett stort gäng brynäsare på en sportbar och vi hade väl tänkt oss en trevlig kväll där tillsammans, men det blev tystare och tystare i den församlingen längre matchen gick.
Ja, sa vi det. De fick alltså stryk med 5-1.
5-1, ja.
Det
var ju mål i tombur i slutminuten, så att det var, siffrorna var missvisande, men det är klart att de förlorar rättvist.
Ja, hallå där, de blev under med 4-0 innan dess också.
Ja.
Men du, om man riktigt ska glädja sig då, så får man väl ta och titta tillbaka lite grann. 60 år, någonting sånt där, va? Det var det som var guldåldern.
Det var ju 60- och 70-talet. Jag hävdar att de var bäst varje säsong då, fast även om de inte vann SM alla år. Det finns olika förklaringar som jag alltid försöker hitta. Influensa drabbade dem 1965, året efter de var första SM-guldet. Då var ju Hongkong-influensan.
64 var alltså första SM-segern då?
Just det.
Ja.
Och då hade, det var ju så att i och med att Brynäs var bäst under de där åren, så ville ju alla ville spela i Brynäs. De ville komma dit, de ville träna hårt som Brynäs gjorde, de ville komma och spela i landslaget. Det var ju ingen som drömde om NHL på den tiden, utan det bästa man kunde liksom sträva efter, det var att spela i landslaget.
Och halva landslaget var Brynäs.
Ja, så var det.
Ja. Du, vilket år var det bästa?
Ja, 72 har väl många kommit fram till att vara bästa årgången. Och 71-72, då hade ju de fått in Bröderna Salming, Ville Löfqvist, Inge Hammarström som nykomlingar och efter den första kullen. Och då var ju även många kvar från första guldet. Det var ju så då också att det var ju ingen stor spelaromsättning. Det var ju samma lag i stort sett som de förstärkte år efter år. Och när de slutade då var det på grund av att de tyckte att de blev för gamla. Alla hade ju jobb på den tiden.
Mm. Till skillnad mot idag, för då byter de ju halva laget i princip, eller halva truppen, en ny. Var den nu kommer ifrån, Kanada och Finland.
Och det var väl inte förrän på 80-talet som de första utlänningarna kom in i Brynäs. Det var ett par ryssar, några finländare.
Du, jag förvarnade dig om att jag skulle be dig plocka ut bästa femman genom åren. Och det sa du, nej, det vill jag inte. Men jag försöker ändå, hörru.
Ja, Och det, när man är så gammal som jag, då vill man ju gärna se tillbaka på de där gyllene årgångarna. Och att, jag säger så här, om laget från 64 skulle möta dagens lag skulle de inte ha en chans, för att det går så mycket fortare nu. Men man får ställa allt i relation till konkurrensen på den tiden som de var aktiva. Och bästa målvakten, det måste ju vara Ville Rökqvist ändå. Även om vi hade på den tiden hade Hasse Dahlöf, Hem och Klockare. Och sen kom vi Micke Sundlöf, Honken, Holmqvist, alltså Johan. Vi har haft många väldigt bra målvakter. Men Ville står ju ute.
Det var många år han var med, va?
Ja, det var. Jag har inte det i huvudet hur många det var. Nej. Han började 68 och slutade väl på, ja, i början på 80-talet.
Okej. Vi noterar i mål Ville Löfqvist. Ja.
Sen när det gäller backar. Han som var lagkapten under de första åren hette Lasse Bylund. Han gick bort för några år sedan. Han var underskattad. Han spelade inte så många landskamper. Han var med ett eller ett par VM. Men han var en mycket elegant spelare. Och otroligt skicklig målskytt. Han var med i skytteligatoppen fast han var back i år efter år. Trots att han var liten och ganska spänslig. Han var ingen tacklare, men han hade en enorm teknik när han sköt. Jag tycker att han hör hemma i ett sånt lag. Men sen har vi ju Ryan Gunderson till exempel. Lite grann samma typ som Lasse Bylund. Och Per Ljus, att det går.
Det finns några att välja på.
Ja, det finns några att välja på. Och
du, Lillstrimma, visste han med någon säsong?
Ja, han var med som back också. Sen har vi Brönda Salming.
Ja, kärarna.
Ja. Och Börje var ju bara med 3 år här i Brynäs. Så att han skulle väl kanske ändå inte platsa i ett tidens Brynäs. Men Stigge kan man tänka sig, absolut.
Ska vi föra in Stig Salming vid sidan av Bylund där då?
Ja, kan vi göra.
Ja.
Det får jag väl på käften när jag kommer härifrån och möter gamla spelare. Men sen, ja, Håkan Wickberg och Tord Lundström, det paret var ju helt grymma. Samma årgång, alltså Virus, Lindberg, Janne Lyck och Lars-Göran Nilsson. De spelar i landslaget allihopa, ja, och gjorde massor av mål. Och det är därför det är så svårt. Och Ove Molin, som är ju den stora idolen för generationen efter mig.
Ja.
Ja. Niklas Bäckström.
Ja, ja just det.
Ja.
Vilket gäng det finns att välja på. Alltså, ja, det är inte klokt.
Ja. Många, många fler.
Men du började Håkan Wickberg och Tord Lundström. Vi behöver en tredje man i den.
Ja, då spelar jag ihop med Lillprosten Karlsson för det mesta. Sen ändrade Tommy Sandlin där vid ett tillfälle så att Inge Hammarström kom in där. Och jag måste ta med Inge, han är en av mina bästa vänner, så jag kan inte lämna honom utanför.
Hörde du ingen sån där nepotism här? Okej, vi får in Inge Hammarström vid sidan då av Tord Lundström och Håkan Wickberg.
Jag måste säga, när det gäller Inge, han har ju haft lite otur när det gäller tröjhissning och sånt där, eller vepen som det är. Han har haft omständigheterna emot sig. Han platsade där, men statuterna för det där har inte riktigt gynnat honom. Men om man hör det här nu så vet du inga, alltså, att jag tycker att du ska vara med i taket också.
Klart han ska. Så säger vi. Samtidigt som de går upp i SHL då.
Ja, då kan det vara lämpligt tillfälle. Ja.
Ja. Vad kul att du kommer hit och trots snuva och sådär. Och god bättring hoppas vi på detta. Och detsamma till Brynäs då. Att,
ja, det kommer nog att lossna.
Ja, och vi vill se dig tillbaka sen när, då får vi prata tjejhockey också. Heter det så fortfarande? Jo, tjejhockey.
Ja, eller damhockey.
Eller damhockey, ja.
Det har vi gjort tidigare, men vi hann inte med det då.
Nej, vi tar det och så tar vi lite extra tid på oss. Tack för att du kom hit, krigaren.
Tack själv. Mm.
Det var Duke Ellingtons band som vi hörde här. En låt som heter In the Hall of the Mountain King. Nu ska vi ägna oss åt vår vackra teater. Mats Åhnvall har träffat Jonas Elvestig.
Välkommen Jonas Elvestig, Gävle teaterförening heter du.
Tack så mycket. Ja.
Vi ska prata lite om vad som ligger framför oss när det gäller repertoaren. Och om vi ska börja i februari, vad har vi då?
Ja, då har vi ju till exempel Maskeradbalen. Det är en helaftonsföreställning.
Värdeoperan, ja.
Mm, precis.
Ja. Men där är det inte full orkester med, eller?
Nej, men det är inte. Men det är alltså flera solister och en kör.
Okej.
Okay. Ja. Och Opera Populär har ju också lite lokala anknytningar hit till Gävle. Det kommer då att ställa en Arneberg bland annat som sitter bakom flygen.
Okej. Okay. Ja, det blir spännande.
Ja, det blir det.
Och sen har ni en dans stand-up.
Ja, det är lite annorlunda.
Det låter väldigt annorlunda.
Ja, precis. Jo, men det är en liten annorlunda dansföreställning. Det är alltså Sveriges mest kända koreograf inom hiphop och streetdance får man säga. Mm. Han heter Fredrik Rydman och brukar kallas för Bänke. Och den här föreställningen, den bygger mycket liksom på en interaktivitet med publiken. Det kan till exempel vara att han säger så här: okej, nu ska jag göra ett dansnummer, men vilken typ av musik vill jag att jag gör det till? Och sen så får publiken komma då med förslag. Okay. Och sen så gör han det. Men alltså, det ska sägas också då, vad det gäller den här interaktiviteten, att det är aldrig så att det är någon från publiken som behöver komma upp på scenen och dansa, utan det är liksom en mer dialog.
Ja, ja.
Men den är väldigt liksom lekfull och improvisatoriskt.
Vad kul. Ja. Så man kan vara koreograf inom streetdance?
Oh ja, det, ja. Kan man vara.
Tänk vad lite man vet. Ja. Du, Mårten Svetkovic.
Ja, det är Mårten Andersson då som gör en humorföreställning om, ja, hur det nu gick när han kom in i en relation och blev familjefar och så vidare. Mm.
Det är också lite...
Det är humor. Ja, precis.
Ja. Har han något ursprung i Balkan? Eller vad?
Nej, jag tror att det är alltså hans partners fru som han hämtar det geografiska delen från. Mm.
Ska vi fortsätta med stand-up så kommer ju Jonathan Unge.
Ja, han är ju väldigt populär. Ja. Vi har ju två stycken föreställningar då. Och de är väl, ja, den andra finns det väl lite platser kvar till, men den första, den är nog, en av dem är nog helt slut. Som.
Det är den 23 mars, va? Mm. Sen återkommer han i höst, tror jag.
Ja, det gör han, men han har alltså två stycken föreställningar på samma dag i mars.
Ja, som är sant. Så, ja, det står här i programmet, ja, 16 och 19:30. Mm. Okej. Okay. Ja, han är poppis, ja.
Han är mycket populär.
Ja, förstår
ja,
det.
Ja.
Du, ska vi fortsätta med humor så har ju Klungan en föreställning.
Precis. Ja. Och då, det brukar ju vara riktiga publikdragare. Mm. Och jag ska säga att den här föreställningen påminner också mycket om deras tidigare föreställningar. Det är roligt för att de har ett stort ägg som ingår i scenografin. Och det är liksom, de spelar lite kring det där ägget. Mm. Och det får ibland liksom, ibland blir det som elefanten i rummet, det här ägget.
Okay.
Så man kan de kan till exempel skämta om ett samhällsproblem, men då pratar de om det genom ägget. Så det är en väldigt rolig faktiskt del som det bygger på. Och sen så de jobbar mycket med kostymer och som vanligt som använder de sina olika karaktärer.
Ja, precis. Monstret tid.
Ja, så heter det. Ja.
Och de kör tre föreställningar.
Ja, det gör de.
Fredag, lördag, 8 och 9 mars.
Mm.
Ja, vad tycker du själv är mest intressant?
Oh, jag ser fram mycket mot Strindbergs Intimas föreställning Dödsdansen, där då två av våra absolut största skådespelare, Marie Göransson och Gunilla Nyros, kommer att stå på scenen. Och det här blir en liten annorlunda variant av Dödsdansen. Den har snart premiär, den har inte haft premiär än. Men vad jag förstår då så kommer det att såklart kretsa kring den liksom originalberättelsen. Men det handlar också om Marie Göranssons och Nina Nyros egna skådespelarliv.
Mm.
Och de sitter då, det inleds med att de kommer in på scenen och sitter och väntar på att liksom komma igång med repetitionerna. Så att det blir lite så här i väntan på Godot också.
Mm.
Ja, den ser mycket
fram emot. Ja, de är ju naturligtvis fantastiska skådespelare båda två. Mm. Oh ja.
Sen så var man inne på det här med dramat, så ser jag också mycket fram emot Jag for ner till bror.
Just det, ja.
Som bygger på, vad heter det, böckerna av Karin Smirnov som nog många har läst. Och det som blir lite extra roligt då, det är att det är Teater Västernorrland, men det är två stycken skådespelare som vi har här i Gävle som är med i den här föreställningen. Det är Amanda Jansson och sen så är det Martin Pareto.
Okej.
Och de här är ju ganska, för de som har läst de här böckerna, de är ju allvarliga men oerhört liksom gripande. Så den föreställningen ser också mycket
bra. Spännande, hör du. Jana Kippo är huvudpersonen.
Mm, mm.
Du, fortsätt gärna.
Ja, nej men Cirkus Cirkör är en helt ny föreställning.
Okay.
Som de heller inte haft premiär på än, men som kommer snart till oss här i april. Som heter Tipping Point. Och där är det flera olika discipliner i den föreställningen. Det är parakrobatik, det är luftakrobatik, det är hårdhängning. Och
det låter aj.
Ja, exakt. Och det är också då den här tekniken som heter, ska vi säga så här att jag säger rätt, kontorsionism. Och det är alltså när man kan böja på sin kropp på ett helt obegripliga sätt.
Okay. Men det kan vi väl säga till lyssnarna att Cirkör har jag sett några gånger och det är fantastiskt makalösa föreställningar.
Ja, men de har alltid
det liknar kvalitet. Ingenting annat. Alltså.
Nej.
Det är långt ifrån de vanliga cirkusen, cirkusdirektören i mitten.
Ja, visst, absolut. Mm. Det är det. Det är väl några grejer som jag personligen ser fram emot lite extra.
Vad kul. Robert Wells,
ja.
Har vi.
Ja, det var ganska länge sedan han, jag tror inte att han har varit här sedan jag började. Så det är några år sedan.
Ja.
Men det ska bli jättekul då. Och han bjuder då på urklassiska stycken.
Mm.
Beethoven, Liszt, Chopin, men även lite eget.
Okej. Okay.
Mm.
Vad var det jag såg nu? Min svanesång.
Ja, den är ju lite spännande.
Ja.
Det är alltså, det handlar om en skådespelare då som har sin karriär egentligen bakom sig. Men hon fortsätter uppe i sin vindsvåning utan publik att liksom fortsätta sin karriär där.
Och den spelas på finska, ser jag.
Ja, det gör det. Och textas till finska och svenska.
Okej.
Okay. Mm. Det är liksom en, hon gör ju då alltså flera av de här stora klassiska rollerna från Romeo och Julia, Tre systrar och så vidare. Och hon gör alla de här själv då. Och sen så är det min yttre berättelse att i det här huset som hon bor i, där ska det stamrenoveras. Och det är ju alla liksom hyresgäster med på, förutom hon. Hon låste dörren, hon liksom vägrar att släppa in någon, och sen så kör hon det sin föreställning.
Ja, kul.
Så heter, det är alltså min svanesång.
Det borde man försöka se.
Absolut, absolut.
Hur går det till egentligen när ni sätter program? Alltså, har du sett allt det här i förväg? Eller?
Nej, jag har inte
möjlighet. Några hade ju inte haft premiär.
Nej, exakt. Så är det ju. Så några haft premiär och de har ju inte sett, och sen så, nej, jag har inte sett allt, men jag har sett ganska mycket av det här, det har jag gjort på något vis.
I Stockholm och,
eller på andra ställen.
Okay. Ibland har det talats en del om biljettpriserna, och det gäller väl kanske inte er, men en del konserter och framträdanden i andra sammanhang, där springer ju priserna iväg något enormt, alltså. Det kan ju kosta tusentals kronor för en konsert.
Ja, jo, det,
men det är ingenting som ni funderar över.
Nej, så mycket vill vi ju inte ta för en biljett.
Nej,
men sen så ser det lite olika ut, och det är beroende på dels liksom kostnader för själva produktionen, och sen så ser det också ut, eller beror det på liksom samarbetet med artisten, där. För vi har vissa samarbeten då där liksom artisten förfogar över alla biljettintäkter.
Mm.
Och har väl ett sista ord där då också vad det gäller biljettpriset.
Mm.
Så det ser lite olika ut.
Mm.
Men jag håller med dig, vissa konsertbiljetter har ju blivit, på de här stora arenan har ju blivit jättedyra.
Och de här jättestjärnorna, Taylor Swift, det är ju fantasipriser.
Och där får man ju ibland stå i kö för att få köpa biljetter. Och sen så när man väl får göra det, då är de jättedyra.
Nej, sånt vill jag slippa.
Helst.
Mm. Sen ska ju teatern renoveras.
Ja, det ska
den göra. Vad har du att säga om det?
Ja, alltså den ska renoveras då under två år faktiskt, 2025 och 2026. Och det kommer vara då en renovering som är allt ifrån grunden upp till taket.
Mm.
Och grunden är såklart en viktig del. Se sprickor i fasaden.
Aha.
Bland annat, och så grunden, nu står det idag på träpålar från 1878, så det behöver helt enkelt moderniseras. Och sen så nästa
steg, håller på att sätta sig liksom, eller då brukar fasaden spricka upp.
Och jag kan ju inte det här riktigt, utan det ska också sägas att det är Gavle Fastigheter då, som är liksom projektledare för själva bygget, men det jag då vet, det är ju precis det du sa. Och sen så ska också fasaden renoveras, och det kommer bli en ommålning då av hela huset.
Mm.
Och den stora delen, som jag har förstått det som kommer att ta mest tid, det är att all ventilation ska bytas ut i huset.
Okay.
Och då kommer jag liksom att, på grund av att det är ett gammalt hus, så kommer det att ta tid.
Mm.
Men det som vi ser också som ett plus, som vi kommer att kunna få till, det är bättre tillgänglighet.
Ja.
Så vi kommer att få en, om allt nu går enligt planerna, så kommer vi få en hiss till biljettkassan. Det har vi inte haft tidigare. Och vi kommer också att få fler rullstolstoaletter. Och förhoppningsvis fler toaletter överhuvudtaget. Så att det är ju så här bra grejer som kommer till också då. Men det är alltså 2 år. Och för verksamheten så innebär det här att vi kommer inte att kunna vara där under 2025 och 2026.
Ja, jag förstår det.
Så då måste vi hitta andra lokaler. Och vi har ju ganska varierat utbud som vi har sett här. Så då måste vi också ha olika typer av lokaler.
Mm.
Allt ifrån de mindre lokalerna till ja, större som kan ta mer teknik och där det behövs mer yta.
Här i Folkets hus finns ju en ganska stor salong.
Ja, de ska vi ibland träffa. Och vi har träffat flera andra, till exempel Konserthuset, Skottes, Folkteatern, Gaskrockorna. Ja. Mm. Och vi har några fler på listan. Vi ska också träffa Bomhus Folkets hus till exempel.
Mm, just det. Ja, det blir spännande.
Ja.
Men du, sista ordet då. Ska man ändra på stavningen av Shakespeare i fasaden där?
Det tror jag inte länsstyrelsen kommer att gå med på faktiskt. Utan det är nog något som vi får behålla, som vi kan prata lite extra.
Det är lite kul grej.
Eller hur?
Det är felstavat så att Shakespeare stavas utan e där.
Mm, mm.
Shakespeare eller hur,
ja,
man ska
exakt,
uttala det.
Ja.
Hur kommer det så? Har man... Finns det någon historia?
Alltså det finns ju förklaringar som säger att ja, men under en viss tid så fanns det olika stavningar. Ja, kanske. Ja. Eller, nej, men det är faktiskt ett till stavfel där också. Det är på Molière.
Jaha.
Där då accenten är åt fel håll.
Ja, okej.
Okay. Det är ett lite mindre kanske.
Den ska luta bakåt.
Ja. Ja.
Okej, okay. Ja. Ja, men det är ju lite kuriosa roligt.
Ja, så att det tror jag inte kommer att ändras. Nej.
Det är bra tycker jag. Jonas, tack ska du ha för att du kom hit.
Tack så mycket. Ja.
Reklam.
Musik tar oss känslomässigt till en helt annan värld. Den tar oss till en plats full av känslor där det inte finns rätt eller fel. Upplev Gävle symfoniorkester. Välkommen till en annan värld.
Hej, jag heter Aina Lundqvist och är reporter på Arbetarbladet i Sandviken. Varje dag året om jobbar jag och mina kollegor på vår redaktion på Hyttgatan stenhårt för att ge dig den bästa och viktigaste lokaljournalistiken. Välkommen som prenumerant, nu till ett riktigt bra pris. Läs mer på arbetarbladet.se.
Ni lyssnar till Seniorradion Gävle, er egen lokala radiostation.
Dagens bluesavsnitt kanske blir lite annorlunda. Och det här kan vara en ganska kul inledning, eller hur?
Tricky Tessie, Messy Bessie, both gals are full of stuff. Mella, Ella, Crazy Stella, both them gals are tough. They used to say, she's so crazy, don't know nothing, babe. Silly, silly, lying lily, take him all away. Bald-headed Lena, has anybody seen her? Cute as she can be. She got a cue ball head that's hard as lead, but she's all right with me.
Sloppy Gertie, she's so dirty, skinny mini, she's clean. Tracy's face is out of place, and Joni's downright mean. Now you take Liz, she's so dizzy, she went lost her mind. Ella Mae might save the day, but she's deaf, dumb, and blind. I'll fall, Evelina, has anybody seen her? Cute as she can be. She got a cue ball head that's hard as lead. She's all right with me. Hoy, 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 ball, Evelina, has anybody seen her? Cute as she can be. She can't wear no wig, cause her head's too big. But she's all right with me. She's all right with me. She's all right with me. Hey, she's all right with me.
Ja, nu undrar naturligtvis vän av ordning varför hela världen spelar Bald-Headed Lina med The Loving Spoonful i ett program om bluesfestivaler. Och det kan ju vara en berättigad fråga. The Loving Spoonful var väl inte direkt något bluesband, men jag minns en tv-show där John Sebastian, som var bandets ledare, ställdes inför situationen att han i programmet skulle få spela tillsammans med Willie Dixon. Programledaren frågade John hur han skulle ha reagerat om han hade fått reda på det från början. Och John Sebastian svarade: hade ni sagt att jag skulle få komma till studion och här skulle ni slå mig i skallen med en 2-tum-4 planka, och när jag vaknade upp efter den smällen skulle jag få spela med Willie Dixon, då hade jag kommit. Men av större betydelse för själva låtvalet är att vi ska till Kingston. Och då menar jag inte Harry Belafontes Kingston på Jamaica, utan Kingston, Ontario, som ligger lite drygt halvväg som man åker från Toronto upp till Ottawa. Och Sal Janowski, som sjunger, spelar gitarr och gurglar i Bald-Headed Lina, åkte hem till Kingston när The Loving Spoonful sprack som band. Där köpte han och hans fästmö Rose Richardson ett gammalt stall från 1806, byggt i kalksten, rustade och byggde om till restaurang med meny från hela världen. Stället heter Chez Piggy och det betyder ungefär Piggys eller hos Piggy. Nu är det där lite halvfranska, så jag ska nog vara försiktig både med översättning och uttal. Men efter Sals död 2002 tog hans dotter Zoo över driften av restaurangen. Och i Kingston ges varje år en bluesfestival med namnet Limestone City Blues Festival, det vill säga Kalkstenstadens bluesfestival. Och jag åkte upp dit med tåget enbart för att höra Ruthie Foster, som jag visste skulle förgylla festivalen där året. Allt annat fick bli bonus. Och när jag ändå var i Kingston såg jag till att dinera just på Chez Piggy. Och jag fick en kulinarisk upplevelse på en nivå jag aldrig tidigare hade fått och aldrig kommer att få någonstans igen, åtminstone inte i Nordamerika. Och Ruthie får avsluta för idag med en gammal låt av Mississippi John Hurt, Rich and Woman Blues. Lipstick and a bright paparoo,
to say cock-a-doodle-doodle-doo. Rich women say, well, any dude will do. Come along, sweet daddy, come blow in your horn. If you come too late, sweet mama will be gone.
Det var veckans blues. Nu väntar veckans panel. Jag säger välkommen till Vukojärra Boman.
Tackar.
Till Björn Widegren.
Tack.
Och till Karl-Axel Blad. Ni tog er hit trots halka och elände. Tydligen. Ni ser friska och fräscha ut.
Ja, vi är lojala. Vi vill göra med i den här panelen. Så därför gjorde vi det. Men jag har dobbat på skorna.
Ja, klokt av dig. Jag har berättat här på morgonen när jag körde genom stan igår, så var det på två tillfällen när höll de på och lyfte upp människor som hade lagt sig i olika. Ja, det är riktigt otäckt ibland. Så det är liksom egentligen min första fråga till panelen. Sådär. Slarva Gävle med snö- och halkbekämpningen? Jag tänkte att de håller på att lansera en ny slogan. Gävlestaden där livet är glatt. Är det inte roligt?
De önskar mycket fallna kvinnor, men det går inte. Så det är så.
Fråga till er. Är ni rädda för att ge er ut i halkan?
Ja, fast jag har svarat på den där frågan förut. Jag är klart man är lite rädd. Då var det frågan om att man var rädd för att bli skjuten. Nu är det frågan om att bli rädd för att man ska ramla omkull. Ja. Jag brukar svara att jag är rädd för trafiken. Ja. För jag menar, halkan kan man göra någonting åt i alla fall. Man kan sätta på sig broddar så kan man ju gå försiktigt. Lite lätt framåtlutan så där, men det passar ju med åldern.
Ja.
Men visst är det lite läskigt hat. Men jag tycker inte att de är särskilt dåliga i Gävle. Jag tycker att det är väl andra ställen som har varit där det har varit sämre.
Vilka då?
Ja, Stockholm till exempel.
Är det så? Okej. Okay. Ja. Vera?
Ja, nog är det halt allt, men jag är en stabil kvinna.
Ja.
Nej, faller ingen.
Nej.
Nej, jag ska inte se.
Du ska inte bli
jag så, jag kan ramla när jag går härifrån. Ja. Nej, men det är otäckt det där. Och jag vet också samma sak, att jag har tagit i famn ett par människor som har ramlat. Så att det är speciellt just nu, tycker jag.
Ja. Ja. Björn?
Ja, jag rekommenderar alla att ha riktiga såna här dobbar på skorna, alltså som är fastsatta där, inte som man ska sätta på då och då, men det står och gör det mitt på stan och för att de känner att det är halt. Det har de ju harkat ett par gånger innan, alltså allt det har de från, och jag har dem nu här inne. Jag bryr mig inte om ifall det blir något fel på golvet. Jag tycker det är bättre att bli fel på golvet här än det blir fel på mitt knä igen, för mitt knä har inte läkt så ordentligt, fast det var i fjol vid den här tiden som jag harka. Ja. Så att, det är fullkomligt vansinnigt att gå utan dobbar. Mm. Man ska inte göra det.
Men det har du ju rätt, och det har ju en poäng, tycker jag. För det är väldigt lätt att säga att kommunen sköter inte sina åtaganden. De sandar inte och de tar inte bort snön. Men man har ju faktiskt ett eget ansvar också här. Ja. Och det ansvaret är väldigt mycket att ha ordentligt på fötterna.
Ja. Ja.
Det ska man väl alltid ha.
Ska man alltid ha.
Ja.
Det finns ju städer som har som tilldelar alla 65-plussare. Såna här, skicka hem såna här broddar till dem.
Men de kan man inte ha i alla fall. Det är, man ska ju ha såna här icebags.
Ja. Mm. Är det så? Ja. Ja. Ja, men det är dyrt.
Nej, men det är ju det. Alltså, vad är dyrt? Alltså, att ligga sjukt på lasarettet och alltihopa, det kostar ju en väldig massa det också. I så
ja,
fall.
Men det är väl ingen som räknar vad är det som kostar i Sverige?
Nej.
Alltså, det är det som är frågan om.
Vad kostar ett par icebags?
Ja, de kanske går på 1 000 kronor. Mm. Men det är ju värt.
Ja, ja, absolut.
Att inte ramla. Så känner man sig som Fred Astaire när man går in på
det. Exakt.
Ja, just det. Man hör onekligen.
Ja, ja,
du ska bara steppa sånt.
Hörrni, vi tar ett annat ämne. Mellopremiär i lördags. Förstår att ni satt bänkar och följde detta. Senare i vår stora finalen i Malmö, och nu väcks kravet på att Israel ska uteslutas liksom tidigare bland Ryssland och Belarus. Är det en riktig väg att gå, frågar jag. Björn?
Nej, det är fullkomligt vansinnigt. Och det här med Israel nu skulle vara hålla på med folkmord och sånt. Detta är ju fullkomlig propaganda från Hamas. Och det är Hamas som är den stora boven. De strider ju mot Hamas. De strider inte mot palestinier. Ingen fattar det här. Inte ens Margot Wallström som var utrikesminister. Hon säger att nu gjorde vi rätt som erkände Palestina. Alltså, Hamas vill ha en enstatslösning. Det ska bara finnas dem. Och bort med alla israeler och judar och alltihopa. Och nu växer ju antisemitismen för varje dag. Och 1000 stycken artister som ingenting vet om det här, som ingenting vet om Hamas och alltihopa, de skriver på någon lista där Israel inte ska vara med. Det är fruktansvärt, tycker jag. Det doftar 80-tal, ska jag säga. Förlåt, 1968. Alltså när vänstern var alldeles tokig. Jag var ju med själv då på den tiden, så jag vet ju precis hur dumma vi var. Och det var fruktansvärt. Och det kommer tillbaka nu, hemskt.
Jag tycker att du ska läsa lite Bibel. De fan har krigat hela tiden.
Ja, men det gör ju inte saken bättre idag.
Björn, låt någon annan prata.
Ja, men det här är upprörande, tycker jag.
Vad upprörande?
Ja, men det här är ju nu idag.
Ja, visst, men alltså alla bär sin historia med sig. Och jag tycker att det är två stater ska vara där. Och Netanyahu, och han ska bort. Och Israels folk ska liksom inte få vara med, för att de ska tänka, oj, vad har hänt? Jag är absolut inte nazist. Det är inte det det handlar om.
Nej, det förstår jag att det inte är.
Nej, men det handlar om alltså på något sätt att folket också får tänka, vad befinner vi med i historisk och annat. Så jag tycker att de ska inte vara med. Jag tittar inte dem, så i för sig för mig får de vara vilka de är.
Två ganska extremuppfattningar, kan man väl säga, eller på varsin sida i alla fall. Vad säger du, Carl Axel? Du brukar vara i mitten.
Du menar, jag brukar vara i mitten. Och liksom i stereo som det heter. Ja, men, nej, men jag har egentligen aldrig förstått varför Israel är med. För jag menar, innovationen, jag menar, Israel, det är väl inte Europa. Men nu är de ju med. Och jag tycker, jag menar, det är klart man kan klandra Israel för det här sättet de arbetar för att utplåna Hamas. Samtidigt kan jag förstå att man vill utplåna Hamas, för att de har väl inget existensberättigande. Och som, jag menar, det här mordet som nu var, det här förskräckliga överfallet som nu var på Israel, där man har dödat jag vet inte hur många. Så att, jag menar, jag känner liksom ingen sympati för Hamas, minsann. Och det är väl så med mig som med väldigt många, att jag menar, den sympati som man ju har känt om man är född på 40-talet som jag är, för Israels sak och för de judar som överlevde förintelsen och som liksom verkligen är värda ett anständigt liv. Jag menar, lite grann har de ju förverkat det. Alltså för det här som pågår i Gaza nu, det är förskräckligt. Annat kan man inte säga. Men jag tycker inte att det finns en anledning att utesluta i, när man nu alla tider har låtit dem vara med, så tycker jag att de ska fortsätta få vara. Det här är ingen anledning till att utesluta dem från revisionsförslagen, tycker jag, Mellon eller vad det nu heter.
Jo, men alltså, jag tror att alla som var med och bildade staten Israel och kom dit, de hade lovat sig själva och med, inom sin stora grupp, diasporan kan man ju säga, att hade de sagt att vi går inte in i ugnarna igen. Som man gjorde under Hitlers tid med hela förintelsen och alltihopa. Vi går inte in i ugnarna igen. Det är det man ju säger. Det är det man säger nu. Det är därför man måste förklara för folk vad Hamas är för någonting. Det är en av de värsta terrorgrupperna i hela världen på mycket, mycket, mycket länge. Det är fruktansvärt.
Ja, visst är det så. Ja,
man kan inte bara gå förbi det och säga att nej, men Israel får man säga är skyldiga också. Det är ungefär som säger att Ukraina är också skyldig till det där kriget eftersom de gör motstånd mot ryssarna. Det var, hur gör de det?
Det har jag inte sagt.
Nej, inte du, inte. Men folk verkar ju... Jag säger bara det, att det skulle kunna vara som om. Jag har inte anklagat dig ett dugg, inte alls. Mm. Nej, det har jag inte.
Ja, nej, bra. Vi fortsätter.
Vi avvaktar utvecklingen då. Jag vet inte, beslutet hittills har ju varit att de ska få vara med i alla fall, va? Visst är det så?
Ja. Ja. Mm. Men de är ju lite fega, kan man ju säga också, men det är EMU som beslutade det där. Mm. Alltså det skulle mycket väl Sveriges Television säga det, att, och vi uppskattar det beslutet att Israel är med, men det gör de ju inte. Då kunde de ju också lägga till det att den riktiga boven i det här dramat är Hamas.
Så kan de inte säga.
Så skulle de kunna säga. Mm.
Okej, jag förstår att ni har mycket mer att säga i ämnet. Men vi går vidare till ett annat ämne, just för stunden i alla fall. Och där vet jag inte, där är du lite partisk, Björn. Eller jag vet inte om du kan uttala dig. Det handlar om det här arkitekturpriset. Gävle kommuns främsta exempel på utmärkt arkitektur. Det kan handla om en nybyggnad, till- eller ombyggnad eller åtgärd i en kulturmiljö. Och nu vill då, eller nu ska Gävleborna få en chans att nominera sina olika förslag. Och det är det jag kastar ut i panelen. Ni blir först med att nominera. Vad tycker ni är det främsta exemplet på utmärkt arkitektur i Gävle?
Sjömanskyrkan.
Sjömanskyrkan, ja. Kan gamla byggnader sådär? Då frågar jag Björn som sitter i den här juryn.
Ja, det där predikade jag för även förra året och första året. Att vi måste titta på de gamla byggnaderna också. För den riktigt vackra byggnaden, det är ju planstationen utav Ferdinand Boberg. Och den lilla gasklockan som han också har ritat. Jättefina saker. Kanonarkitektur. På den tiden arkitekturen också var lite estetisk, vilket jag inte tycker den är nu. Nu är det mer liksom att det är sociala ingenjörer som ritar hus, och det är inte så roligt.
Vilket fick priset i fjol?
Då var det Staffanskyrkans återuppbyggnad av Staffanskyrka, alltså med moderniseringen av det.
Sjömanskyrkan var ett alternativ från Vukovara.
Hotel Baltic kan jag säga då, för det tycker jag, menar, brandstationen har blivit väldigt uppmärksammad, och jag menar, den arkitekten är liksom, jag vet inte om man är världsberömd, men åtminstone berömd i Gävle och nationellt väldigt, väldigt berömd. Gunnar Wetterling, som ju var stadsarkitekt ett tag och som ju är här i Gävle och som ju har ritat bland annat Hotel Baltic, han har ritat den här det här huset, ingången till vad heter det, Skogskyrkogården,
ja.
Som är också en jäkla vacker byggnad. Mm. Alltså, men Hotel Baltic tycker jag är jättefin. Man liksom står
så här. Vad säger du, ingången till
Skogskyrkogården, det är samma arkitekt, Gunnar Wetterling.
Ja.
Han har väl också ritat det här som nu, vad heter det?
Sankt Ansgars hus också.
Det har han ritat, ja. Och så sen det här uppe på där det nu är
Västergrenska stiftelsen.
Hus, ja. Visst, men han var en fin arkitekt.
Och Erikssonska också.
Jag sa, det var mer än jag visste, men det tror jag. Men däremot så tycker jag att man står på centralstationen och tittar österut och ser brandstationen och Hotel Baltic. Ja. Väldigt vackra byggnader. Jag tycker att Hotel Baltic faktiskt är finare vad brandstationen är.
Han var ju förespråkare dessutom för den 20-talets
klassicism.
Ja. Precis. Och alldeles innan, och Asplund var ju också en sån egentligen, men Asplund gick ju med de här funktionalisterna då, och då blev det ju en helt annan arkitektur. Men han är en av de främsta förespråkarna, kanske den allra främsta, Gunnar Wetterling.
Ja.
Så det skulle ju verkligen vara man skulle ju ha ett pris som heter Wetterlingpriset eller någonting sånt. För han är ju bortglömd. Och istället har de lyft fram väldigt mycket han som blev efterträdarna sen. Och det tycker jag liksom lite fel, för det var Wetterling som var riktigt, riktigt bra.
Ja, han blev ju stadsbyggnadsdirektör i Stockholm.
Stockholm sen, ja.
Men där lyckades väl inte så bra.
Nej. Men han var ju äldre då.
Jag tycker att polishuset passar väldigt bra på plats som det är. Jag tyckte också att gamla biblioteket var väldigt fint när det stod. Och det står jag för.
Ja.
De kanske inte har någon brist, men det är synd att de möjligen försvinner.
Nya kulturhuset börjar ju ta form nu. Mm. Är det någonting som kan bli...
Jag tycker det är faktiskt jättefint, tycker jag. Åsa Nisse tycker inte det är hejsmalterna. Men jag tycker att det är fruktansvärt fint. Det är på något sätt också lite roligt att de vågade på med den här guldgrejen och sånt där. Det är lite fräckt alltså, helt enkelt. Jag skulle gärna se att det blev nominerat åtminstone. Fall det blir, det vet jag inte. Sen är det väl kanske lite känsligt eftersom det är kommunen som delar ut det här priset. Och sen är det här en kommunal historia.
Mm.
Det kan bli det. Jag luftade det där lite grann i fjol hos juryn. Och de var med på det. Att det där får man se upp för.
Ja, huset är inget fel på, men jag tycker inte att platsen passar. Det borde ha mycket, mycket luft kring sig. Jag tycker inte att det är en bra plats på den här kanten som det är.
Ja, men ser man det? Det är ju fortfarande en byggarbetsplats.
Ja, jag kan se.
Ja, okay.
Jag kan titta med öron också.
Mm, okay.
Ja, vi ser olika saker. Mm.
Jag tycker det var dumt att de missade det att man skulle bygga en bro, en gångbro över från biblioteket till rådhuset. Storiet, eller den gamla, alltså
förvaltningshuset
blir det, men i alla fall, och knyta ihop banden mellan söder och norr på ett väldigt lustfyllt sätt, och där också lägga kaféet, det tycker jag skulle
vara en kaffe till.
Ja, vi behöver kafé här.
Ja, det verkar så.
Det är det vi lever av. Ja. Ingen för det här som jag tycker är så fint. Jag såg någon fantastiskt vacker bild på gamla hotellet nere vid Norra Strandgatan.
Gamla Grand.
Gamla Grand, ja.
Jo, men det är ju naturligtvis väldigt
bra. Ja, det är
bra. Det är ju jättefint, verkligen. Ja. Med dem. Men alltså, du har ju den etablerat så pass mycket och jag vet inte.
Ja.
Det är ett fint hus, det tycker jag också, men Hotel Baltic är finare.
Okej. Ja, jag håller med det. Ja, men då skickar vi in den för dig. Du kanske inte ska uttala dig vilket du förespråkar.
Det är så här, för bara så en ordningsfråga. Alltså, det är så här att nomineringarna som gör, de tittar en speciell utvald grupp på.
Oj då.
Vilka man kan antas med, och det är där ibland de i sista hand nomineringarna som vi kommer in i bilden och utkänner.
Okej. Nu, Vera, ska du få lufta ett argument som du känner starkt för. Det handlar om busspriser. Kommunstyrelsen tog i veckan beslut om att höja det här 65 plus biljetten när man åker så alltså gratis på dagtid.
från 280 kronor till 400 kronor per år. Och fråga till er är väl egentligen, är det något som ni tror att Gävle pensionärerna kommer att acceptera? Jag tycker det bara handlar om mycket pengar. Liksom.
Jag vet inte, jag har ingenting. Jag har inte det kortet. Jag har ett annat kort, alltså jag betalar varje månad. Så att jag betalar över 3000 på mina resor. Men jag vill ha friheten, det är inte det. Men jag säger att i morse jag vakna, då tänkte jag, fan, det var inte Runebergs dag igår, det var aprildag. Jag var ute med min kompis i stan och hon skulle köpa biljett från X-trafik till, alltså reskassa, lägga till 100 kronor. Mm. Det gick inte och det gick inte och det gick inte. Sen hörde hon...
Varför gick det inte?
Nej, det gick inte att ta emot det och det gick inte att använda det och det gick inte och det gick inte. Men sen fick hon ändå köpa med en sån här kort. Det skulle vara en app eller papp eller någonting. Och sen fick hon betala, alltså hon fick biljetter i handen, 5 stycken. Och sen, när hon använde dem, då ska hon skriva någonting till dem. Namnet och när hon åker. Alltså det var april. Mm. Alltså hon är helt normal människa. Hon sa, jag fattar ingenting. Och hon visar de här biljetterna. Alltså det är någonting som de får gå sen en upplevelse. Vad är det? Hur kan man...
Har systemet pajat på något sätt?
Nej, men alltså det ska vara så. Det ska vara så. Mm. Så att jag tycker att... Och jag vet inte, alltså bussarna går tomma. Mycket. Jag bor i Kristinelund där och jag ser 1:an och jag ser 12:an. Varför åker man bara mellan 9 och 15? Det förstår jag. Mm. Men varför får man inte åka i så fall med samma biljetter sen efter 18? Till exempel man ska på teater. Och alltså hon använde en av de här biljetterna nu när hon fick. Alltså det kostar 46 kronor att åka i stan. Mm. Efter, alltså hon är pensionär också och använder det 65-kortet. Alltså vad är det frågan om? Fasen att de höjer priserna för bussen och bensinpriserna. Du Björn, som kan det där med Parisavtalet, kan du förklara för mig var Sverige befinner sig?
Nej, jag kan bara säga det, jag tycker du har helt rätt med detta. Det är ju fullkomligt vansinnigt att inte pensionärer får åka gratis. Bara visa ett pensionärskort eller vad som helst. Men det är så typiskt det här. De bara krånglar till det. Jag kan säga i ärlighetens namn, jag åker inte buss. För jag vet inte hur man ska få tag på en biljett. Jag vet inte om det går att göra med kortet som förr i världen. Kontanter får inte finnas. De vill ju inte ha kontanter i det här samhället. Nej. Därför att då kan de inte titta på kontorna om man har gjort något dumt. Utan konton ska alla ha. Annars är man inte medborgare. Och vi stackars pensionärer som inte begriper det. Det är, alltså, vi har ett samhälle som är gjort av civilingenjörer, för civilingenjörer. Man ska gå på KTH för att kunna det här nya tekniken.
Ja, men de åker inte buss, Björn.
Det gör de visst det, för de är snåla också, de där ingenjörerna. Okay. Annars så skulle de gjort ett vettigt system av alltihop. Det har de inte gjort. De kan ju ingenting. Och inte en humanistisk tanke är tänkt i den här nya tekniken.
Carl Axel, åker du buss?
Väldigt sällan. Ja. Jag gjorde det, för jag fick ju en stroke för ett antal år sedan och då fick jag inte köra bil. Och då skaffade jag en sån här reskassa. Betalade 500 spänn. Jag åkte en gång på det. Och så sen var det ju så att man kunde få sådana här gratiskort då man var pensionär för 65. Sen började de kosta lite pengar, 280 kronor. Då köpte jag sådana.
Nu får du betala 400.
Ja, och jag har åkt en gång på de där. Jag åkte ut till Hedesunda, jag tror det nästan lönade sig. Åkte ut till Hedesunda en gång på det där som hade betalt 280 kronor för. Och jag ska nog inte ha några mer såna kort, för jag går ju. Jag är här i Gävle.
Till Hedesunda?
Nej, men... Jag brukar börja i alla fall.
Börja i Hedesunda?
Ja. Är det någonstans man måste ta sig till, så är det till Hedesunda.
Ja, jag förstår.
Kanske inte medvetna om det allihop, men så är det.
Det verkar vara falska nyheter här mycket, så jag vet inte.
Nej, men jag har faktiskt åkt buss till Hedesunda på det där pensionärskortet.
Ja.
Annars så går jag.
Ja. Okej.
Okay. Sen får du fatta det hur du vill.
Okay.
Nej, okay. Men alltså det här är ju konstiga saker tycker jag. Jag tycker att det är väldigt konstigt. Alltså det gäller inte mig, för jag vill inte krångla med pengar.
För att återgå bara till det här du berättade först där. Är det det här man ska ha kvitton och hålla på och skriva?
Ja,
på
men alltså hon har fyra, fem biljetter i handen när hon ska skriva sen, när hon ska ha namn och grejer och när hon visar den till bussen. Alltså det
låter ju inte klokt. Men jag utgick ifrån att det
var men alltså, jag ska gå dit också och tänka, vad är det frågan om?
Nej, mig förvånar inte med det här. Alltså. Det är ingenjörer som bestämmer alltihopa. Det finns ju ingen mänsklig tanke bakom det här.
Ja. Jag tror inte att det är så att de här ingenjörerna har byggt ett system som har pajat.
Jo, det är klart.
Och därför så får man liksom göra de där små lapparna.
Jo, men visst. Och sen kommer det här med klimatet in också. Som att man kan inte åka där och där, för då blir det utsläpp och sådär. Det är idiotier alltid. Det är fruktansvärt. Jag tycker inte om det här samtida samhället, kan jag säga än en gång. Jag tycker det är fruktansvärt.
Jaså?
Ja.
Det var en nyhet, Björn.
Ja. Det tycker jag. Ja. Okay.
Men religion har... Nej, inte religion.
Krig och politik.
Vad heter det? Inte landsting. Vad heter det numera?
Region.
Region har också ansvar. Det är inte bara extrafiken som har ansvar. I trafiken.
Extrafiken, det är väl huvudsaken i regionen.
Ja,
alltså det är de som samarbetar. Alltså, kan vi inte gå där? Det är ju, de har någon kontor där. Kan vi inte gå och säga att vi inte fattar någonting av samhället?
Vi går dit i samlad trupp, tycker jag, efter programmet här.
Ja.
Vet ni vad de säger då? Det är din skyldighet att känna till hur det här fungerar.
Ja.
Så säger de. Det är din skyldighet.
Men så är det.
Alltså, det är ju ett fascistiskt samhälle.
Men så är det med all lagstiftning. Det är din skyldighet att känna till. Så är det. Man kan inte säga att det där visste inte jag. Jag går för hit, det går ju inte.
Nej, men eftersom de gör såna hopplösa grejer så att inte folk vågar åka buss. För man vet inte hur man gör.
Det är ju ingen ursäkt.
Ja, alltså, så är
jag vet att det inte är en ursäkt. Men för mig är det i en existentiellt sammanhang så är det en ursäkt. Det vill jag säga.
Djur i signorantian åket, tror jag att det hette.
Jag hänvisar till romerska rättet.
Ja, men det där var ju det.
Ja, men jag hänvisar också till romerska rättet.
Ja, men då är vi överens.
Har du sett cykeltjuven?
Ja, det var så underbart.
Vilken film, alltså vilka grejer.
Håller med dig.
Det gick i tablå-tv förra veckan.
Ja, jag har sett det. Jag. Sett flera gånger, men jag tycker att det är en fantastisk film. Och miljö från Roma. Oj, oj.
Nu tror jag att vår tekniker börjar göra...
Är han rädd?
Och till er, kära panel, innan vi nu vandrar iväg upp till Extrafix-kontor där uppe, så kan vi få tacka för er medverkan i veckans panel.
Ja.
Till Carl Axel Blad, Vuko Vera Boman och Björn Widegren.
Tack.
Tack ska ni ha.
Tack, tack, tack.
Vi lyssnar på lite Count Basie, tror jag.
Oj,
oj, oj.
Memphis, Tennessee med Count Basie. Sven-Erik på plats igen i studion här. Vad händer den närmaste tiden i radion?
Ja, i radion så i eftermiddag kan man lyssna på reprisen på det här programmet. Och imorgon så har jag lite mera blues faktiskt som jag ska framföra. Torsdag har vi countrytimmen klockan 15-16. Timo bjuder på nostalgitoppen klockan 13 på fredag. Så blir det nattrock. Och sen har vi då på lördag är det Radio Röd som sänder igen. För andra gången tror jag det. Och finska GSK har ju då sin finska klubben, då sitt radioprogram och lite finsk rock. Och så är det nattrock och så på söndag morgon från stekanka till singel då.
Underbart, underbart. Mm. Och Radio Röd, det är alltså Vänsterpartiet som har
börjat... Det är Vänsterpartiet som har börjat sända här tillsammans med oss andra.
Ja, och vi väntar på fler partier inför den valrörelse som stundar. Därmed så börjar dagens program att ebba ut. Timo Heino i kontrollrummet ser lite utsjasad ut. Ja, men det gick bra idag, Timo. Jag heter Sven Johansson och jag återkommer om ett antal veckor. Men innan dess återkommer Sven-Erik som hoppar in här med anledning av att någon av våra ordinarie programledare tar semester.
Ja, och då ska jag...
Det är om två veckor, va?
Det är om två veckor, ja.
Ja. Tack, kära lyssnare. Vi hörs igen.